Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och välkommen till Food Pharmacy-podden. Jag heter Lina Nertby och tillsammans med min kompanjon och nära vän Mia Klase startades Food Pharmacy för att sprida kunskap och inspirera till ett mer hälsosamt liv. Ja, Food Pharmacys mål är att bidra till att förbättra den svenska folkhälsan. Ett av de största hoten mot vår folkhälsa idag är den så kallade metabola ohälsan. Ja, det här har ökat avsevärt och många av oss lider faktiskt av metabol ohälsa utan att ens veta om det. Metabol ohälsa innebär i sin tur en ökad risk för stora folksjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ 2, men även Alzheimers och vissa cancersjukdomar. Men vad är egentligen metabolt syndrom? Och hur vet man om man har drabbats? Och går det att förebygga metabol ohälsa? Food Pharmacys Sebastian Ring har träffat hälsoingenjören Eva Mörk för att ta reda på livsviktig fakta. Sebastians intervju med Eva delades upp i två delar och det här, det är del nummer 2 av intervjun.
Och vem är då Eva Mörk?
Jo, hon är IT-ingenjören som sadlade om och blev entreprenör och hälsoingenjör. Och insikten i hur avgörande den metabola balansen är för den egna hälsan och prestationsförmågan fick Eva att utbilda sig till funktionsmedicinsk terapeut med målet att kunna dela sin kunskap, sina erfarenheter och sina mål med andra. Och idag är Eva en uppskattad utbildare, influencer och föreläsare inom funktionsmedicinsk hälsa med fokus på metabol funktion och hormonell balans. Och hon jobbar på Elitista som tillhandahåller hälsoutbildningar och Elitista vill att alla ska förstå sin egen hälsa.
Kan man säga att barn kan lida av metabolt syndrom?
Tyvärr, jag önskar att jag kunde säga nej, det kan de inte, för att det är en åldersgrej som tar 20 år att utveckla. Men det man ser här nu, det är ju att de barnen som har den här känsligheten för socker och liksom har en försämrad insulinkänslighet, de har faktiskt fettlever innan de ens har kommit upp i tonåren. Och då har vi vuxna, vi är alltså mage att skuldbelägga dem och tycka att de är lata, att de rör sig för lite och allt sånt där. Medan det är vi som borde ta det här ansvaret, tycker jag, som vuxna. Och förstå att när vi ger våra barn, du vet, så mycket sockrade flingor, yoghurt där, läsken, fredagsmysen och allt det där. Då finns det de barnen som har en medfödd sämre förmåga att ta hand om all den här sockret eller glukosen och fruktosen som blir drabbade. Det finns jättemånga barn som äter mycket socker som inte får fettlever. Det vill säga, det där, de är ju så små. Det där är förmodligen väldigt mycket ärftligt.
Mm.
Och då behöver ju vi vuxna, vi behöver ju ta ett ansvar här. Vi behöver ju förstå, vad är det som driver det här? Att barnen får en försämrad metabolism redan i 12-årsåldern. När den egentligen kanske borde komma när de är 80. Och att det har väldigt mycket med socker och processad mat att göra. Naturligtvis också rörelsemängden. Men det är inte så att alla barn som får det här, att de rör sig lite. Det är lätt liksom att tro det. Och de här barnen blir så skuldbelagda av samhället. Och de har ingen skyddsnät liksom med folk som förstår det här runt omkring det. De tror att det är deras fel att de faktiskt är latare än andra och får höra det.
Och skärmarna måste vi spela in också, att det blir mycket
jättemycket
mer.
Naturligtvis spelar det in. Men jag tror, om det finns föräldrar som känner igen sig i det här, att om man ska bara göra en grej, så försök minska på sockret, alltså fruktosen. Alltså inte läsk, inte sötade drycker. Att dricka stora mängder fruktos, det går ju direkt ner i levern. Och jag har sett enorma förbättringar bara genom att försöka ta bort så mycket socker som möjligt. Alltså läsken och godis och sockrade flingor och allt det där. Bryr inte om, du vet, äter man lite pasta eller en macka, då kan man ju springa runt huset, så att säga. Eller potatis, det är inte det som är det farliga.
Det är mycket bovar redan vid frukosten ju, som du nämnde.
Ja, och jag tycker synd om dagens föräldrar, småbarnsföräldrar, för att det är en massiv... Alltså alla hjärnor, vi appellerar ju på den här söta maten. Och har man då barn som kanske är lite petiga med maten, då äter de åtminstone sötad yoghurt med flingor och lite vitt bröd med marmelad på, ja, så att säga. Och då får man i sig väldigt, och ett glas juice. Då har man fått i sig förmodligen sin sockerranson för hela veckan med en sån frukost.
Ja, det där är ju inte alla som vet om.
Det är inte lätt. Jag menar, att gå in på en matvarubutik, alltså titta på reklamen. Det är en massiv reklam för den här typen av mat. Och det är inte så lätt. Och man ska inte behöva vara biokemist för att fatta liksom innehållsförteckningarna som det är ibland på en viss typ av mat. Men jag tycker man ska tänka så här. Om man vet att en kropp, att varenda cell är uppbyggd av protein, fett, mineraler och vatten. Kolhydraterna ger energi, och det behöver ju barn också naturligtvis. Då är det väldigt viktigt att barnen får i sig det, och vuxna med naturligtvis i första hand, alltså proteinet. För det är det som bygger en kropp.
Mm.
Så att försök ge barnen någonting, alltså du vet, skinka, det de gillar, skinka, kyckling, leverpastej, ägg. Någonting som faktiskt ger näring. Och att inte bara ge energi, för då kraschar ju ofta de här barnen redan efter 2 timmar. Du vet, de får blodsockerfall, de är hungriga. När de är lite äldre går de till affären, då köper de en chokladkaka, de äter ingen lunch, och sen är de hungriga efter lunch, och då går de hem och äter lite liksom gorbispizza, för att då är man hungrig. Och då har man fått i sig väldigt lite näring och väldigt mycket energi.
Mm. Men skinka, skulle du säga att det är näring? Ja, kött.
Alltså det är protein, jag tänker just vad barn kanske gillar. Ägg kanske barn gillar, omelett, pannkakor på någonting sånt i alla fall som pålägg.
Mm. Just det. Om man då drabbats av det här, om man vet med sig att man har drabbats av metabolsyndrom, vi har ju varit inne på det liksom, hur man då kan bota det med livsstilsförändring och inte bara med medicinering, utan liksom träning, minskad stress, vad man äter, vad finns det mer för tricks?
Alltså jag skulle ju börja med, för alla, först måste man veta, tycker jag, var någonstans man är på den metabola skalan, alltså hur långt det har gått, vilka markörer har man dåligt på. Det är liksom, man kan ju ha inre förfettad, men man har perfekta blodsockervärden och allt annat, men man kan också vara inre förfettad och ha jättehög fasteblodsocker och höga insulinnivåer. Så man behöver liksom veta på ett ungefär. Det är rätt bra att veta också på ett ungefär hur mycket muskelmassa har jag kontra fett, för då kan man ju räkna ut ganska exakt hur mycket protein du faktiskt behöver. Men jag tycker att man ska aldrig påbörja en livsstilsförändring trött. För det är som gjort för att man inte klarar av det. Du vet, för vår hjärna är en del av vår kropp faktiskt. Så ska du, vad du än ska göra och börja med, så måste du börja ta tur med sömnen. Gå gärna promenader naturligtvis, men att sätta upp stenhårda scheman, du vet, om du har en kropp som är i obalans, och det egentligen säger när du har ett metabolsyndrom, det är att dina celler egentligen svälter lite på cellnivå, det vill säga du kan inte energiförsörja din kropp på rätt sätt, det vill säga du är trött. Och en trött kropp vill inte röra sig, en frisk kropp vill röra sig. Så bara ett tecken på att du börjar få en mer frisk metabolism, det är att du faktiskt naturligt vill röra dig. Du tycker inte det är jobbigt längre. Du tänker bara, wow, ja, men jag tar gärna trapporna. Det är lite jobbigt, men det är inte oöverstigligt. När den inte funkar, då orkar man knappt gå från soffan till kylskåpet. Du vet, man är trött och energilös, fast man har mycket energi lagrat på kroppen. Och då tycker jag Att då börjar man med att ta itu med sina sömnvanor. Man kan inte börja med allt. Man kan inte börja träna, ta bort allt och det blir för mycket. Men om du kan aldrig utstråla genuin livsglädje. Du kan aldrig göra bra val när din hjärna är trött. Så börja med en bra sömnhygien, så att säga. Lär dig att ha regelbundna sömnvanor. Lär dig att förstå vad är det som driver bra sömn. Vad är det som gör att man faktiskt ger kroppen förutsättningar att sova bra. Inte hålla på och läsa på varför det är viktigt att sova. För det kan man göra med en enkel googling. Utan jag tycker man ska förstå vad är det som gör att kroppen faktiskt genererar de här hjärnvågorna som driver ner kroppen i djupsömn och i REM-sömn. Det är det man ska lära sig.
Men sen kanske det också skiljer sig då från person till person beroende på vilka problem då man har, vilka komponenter man har av metabola syndromet.
Ja, socker och processad mat, det är det viktigaste. Och ska man göra en förändring vad det gäller kosten, förutom att man ska försöka minska så att säga på den här sockrade maten och dricker ni sötade drycker, det är det första man kan sluta med, för det är inte jätteansträngning att dricka inte ner socker. Det är att börja äta en proteinrik frukost. För det finns ju väldigt mycket så här spännande forskning nu som säger att alla däggdjur äter tills de har fått sitt proteinbehov tillfredsställt. Är inte det rätt häftigt? Vi äter tills vi har fått vårt proteinbehov tillfredsställt. Så börjar vi dagen med mycket protein, så att säga. Eller med en bra mängd protein. Då lugnar vi kroppen att ja, men de har fått näring. Den har fått mycket av det den behöver. Och det driver inte blodsockret lika mycket. Vilket gör att vi får inte den här ojämna energiförsörjningen. Utan vi får inte det här suget. Och har du mycket sug på kvällen, eftermiddagen och kvällen, du vet när man börjar länsa skåpen, då beror det ofta på att man har ätit för dåligt under dagen. Många tycker, ja, men jag fastar 16-8, jag äter till lunch och så äter de lite till lunch och sen har de flyttat hela sitt matfönster till 4-10 på kvällen. Och det är sämre än att äta på dagen. Vi är gjorda för att äta på dagen och äta lite mindre på kvällen och inte äta så mycket sen innan vi ska gå och lägga oss.
Just det. Du, nu blir jag nyfiken på det här med protein. Om man tänker nu lite mer generellt, inte bara kring metabolt syndrom. Om man är vegan och det här med fullvärdigt protein. Så där, tycker du man ska ägna mycket tankar åt det? Att verkligen få till det här fullvärdiga proteinet, vilket ju är svårare som vegan.
Jag lägger aldrig någon värdering vid kost, för jag tycker att hälsovärlden har gjort det som en religion, huruvida man ska vara vegan eller om man ska äta karnivore eller någonting sånt. Det är inte det handlar om. Oavsett liksom vad du har för preferenser och hur du väljer att äta, så behöver ju din metabolism fungera. Så det är det vi ska koncentrera oss på. Inte att försöka säga till alla att det finns en optimal kost som funkar för alla. Men om man då vill vara vegan, då tror jag att det är extremt viktigt, som du säger, att verkligen säkerställa att man får i sig faktiskt de här essentiella aminosyrorna som man måste få i sig kosten och som finns i animaliskt protein. Men det går naturligtvis att få i sig det i vegetariskt också. Jag menar, det finns ju jättemånga människor i världen som är veganer, men det ställer lite högre krav helt enkelt på vad man äter. Att vara vegan handlar inte om att leva på mackor och pizza och pasta med lite tomatsås. Utan då behöver man vara lite mer kunnig och påläst och kanske ta något tillskott också. Det är viktigt att man får i sig rätt mängd järn och B12 till exempel.
Nu nämnde du essentiella aminosyror.
Ja, essentiellt betyder ju att det är livsnödvändigt. Och vissa aminosyror kan ju kroppen tillverka själv. Men det finns då 9 stycken som kroppen inte kan tillverka själv, utan vi måste få i oss dem i maten. Och de är ju då livsnödvändiga för alltså, du vet, så att alla de här tiotusentals biokemiska processerna ska fungera i vår kropp. Och när vi inte får i oss dem, då kan inte kroppen utföra allting och då har inte den byggstenar till allting heller som den ska utföra. Och de här essentiella aminosyrorna, de finns ju då naturligt i animalisk mat. Även i ägg faktiskt. Så äter du lite ägg, om du är vegetarian så har du ju fått i det. Men det är just när man äter helt vegansk mat som man behöver vara noggrannare med det. Och det finns ju kombinationer, det vet, bönor, ris, det finns quinoa, bovetemjöl, hampa. Så det går absolut. Men det är ju viktigt att man jobbar med de ingredienserna också. Inte bara äter en macka liksom.
Och aminosyra då, bara för att förtydliga, är då en komponent i proteinet kan man ju säga. Eller ja, skulle du förklara?
Protein är ju uppbyggd av, det är den minsta komponenten så att säga i proteinet. Så att proteiner består ju av olika kombinationer alltså av aminosyror.
Mm. Du är ju en förespråkare av periodisk fasta men också av långtidsfasta har jag förstått. Men, och på vilket sätt kan det påverka metabolismen?
Om problemet är att vi är energiförgiftade så att säga, att vi har för mycket energi i systemet, då är det faktiskt väldigt bra att uppnå någonting som jag kallar för metabol flexibilitet. Och att ha metabol flexibilitet, det är att kroppen ska kunna växla mellan de här två olika energisystemen ganska enkelt. Du vet att du kan bränna glukos, det kan man ju alltid göra, men att du också kan bränna fett. Och vi gjorde för att ha perioder att ibland äter man mycket och då lagrar man kanske, ibland äter man lite och då gör man av med det som man har lagrat. Men problemet i vår värld som vi lever, det är att vi har ju ingen metabol flexibilitet, utan vi äter ju liksom ungefär lika mycket och samma sak jämt. Så vi får inte den här naturliga att vi tömmer liksom levern, att vi börjar bränna det här leverfettet eller tömmer liksom våra muskler. Och då tycker jag att man ska skilja på det här korttidsfastan som är extremt effektivt. Och det behöver man inte liksom ens äta 16-8, utan man kan faktiskt bara se till att inte hålla på småäta, att ha kanske 4 timmar mellan målen. Att man äter 7, 12 och 6 på kvällen och inte håller på och äter varje timme.
Mm.
Utan att man ger kroppen en chans att faktiskt göra av med den här energin som finns i systemet, så att man kan börja bränna det lagrade fettet eller glykogenet eller något sånt. Så det är en sak som är väldigt effektivt om man vill jobba korttidsfasta. Det vet att man har lite längre ätfönster och äter inte på kvällarna eller någonting sånt. Och det är ju ett sätt att till exempel även för tarmarna, att de får en chans att jobba i fred, att de inte hela tiden ska behöva jobba. För hela den här matsmältningsapparaturen, den är så central att så fort vi äter någonting så måste ju kroppen metabolisera. Vi måste ta hand om det direkt och se till att, liksom, att det används eller att det lagras. Så det har ju liksom första tjing om man tittar på prioritering. Så att kroppen hinner inte göra andra saker om man alltid håller på och äter. Men om man ska liksom göra en långtidsfasta som kanske går över 2, 3, 4 dygn, då uppnår man andra saker. Då vill man ju att ge kroppen verkligen chans att börja rensa ut. Liksom när inte den är fullt upptagen med att ta hand om mat hela tiden, då får den chansen att kanske rensa ut trasiga celler, inflammerade celler. Man får en chans att motionera levern, att man tvingar kroppen att börja bränna fett. Helt enkelt. Man tvingar kroppen att stabilisera de här hormonella obalanserna mellan hunger och mättnad också, och mellan fettinlagring och fettförbränning. Men det jag tycker är intressant med den här forskningen, jag menar, det var ju Nobelpriset 2016, så var det en japansk läkare som fick Nobelpriset för att han kunde visa att om man inte åt då på ungefär 24 timmar, och då pratade han om vattenfasta, då inträffar ju någonting som kallas för autofagi i kroppen. Ja. Och autofagi, det är ju självrengöring. Då kunde han visa och fick Nobelpriset för det. Då börjar kroppen rensa ut faktiskt då trasiga celler, men också inflammerade celler och cancerceller.
Mm.
Och då finns det ju en forskare som heter professor Walter Longo, som har ju forskat mycket på det här med fastehärmande kost och sett att man behöver inte liksom vattenfasta i 4-5 dagar, utan man kan bara dra ner rejält på mängden protein. Alltså man äter precis den mängd för att hålla hjärnan igång egentligen. Man äter ungefär 750 kilokalorier per dag. Allting är veganskt. Man minimerar proteiner, för protein är ju tillväxt. Vet du? När man äter mycket protein, då driver man in kroppen mer i tillväxt. Men alltså här vill man göra precis tvärtom. Här vill man ju lugna alla system. Och det kan vara jätteeffektivt att göra ibland faktiskt, och dämpa alla systemen, att inte alltid bara driva kroppen i tillväxt, trycka i sig protein, för det driver ju även IGF liksom mot tillväxtcancer. Mm.
Och det där är någonting som Food Pharmacy ägnar sig mycket åt, det här fastehärmande program som faktiskt Food Pharmacy har, som man kan hänga på om man vill.
Ja, men jag tycker man ska testa, för att det är ganska stort steg om man är van att äta 3, 4 eller 5 gånger om dagen och sen ska man liksom dricka vatten i 5 dagar. Jag har gjort det några gånger, jag tyckte faktiskt att det var hemskt. Om jag ska vara ärlig, för att jag tyckte att jag blev jättestressad av det, och sen åt jag mycket mycket mer när jag började äta, för att då var jag supersugen. Så jag tycker det här fastehärmande är mycket skonsammare för kroppen egentligen, att jag äter lite, jag håller magen igång och sådär. Men jag som då mäter mycket, jag har ju sett verkligen fina resultat på mina mätvärden efter de här 5 dagarna, även om jag ätit lite så att säga.
Hur ofta långtidsfastar du?
Alltså såna här fastehärmande 5 dagar. Jag dricker aldrig vatten i 5 dagar, utan då äter jag fastehärmande kost. Jag gör ungefär en gång i kvartalet.
Just det.
Men sen äter jag lite mindre 2 gånger i veckan också. Att jag 2 gånger i veckan äter fastehärmande kost. Jag äter bara ungefär 800 kilokalorier.
Mm.
Dessutom. Och då äter jag bara veganskt och driver inte upp kroppen liksom i någon, så här, med mycket proteiner. Och de andra dagarna gör jag det. För jag tror verkligen inte att man ska äta på samma sätt jämnt år ut och år in. Och jag tror det är farligt att ställa upp. En stor del av mitt jobb, det är att försöka få många människor att avprogrammera dem från dieter. För att du vet, det finns ju många som har följt en diet sedan de var 15. De börjar med viktväktarna och sen är det alla möjliga. Det finns så mycket regler kring mat. Så att om inte de får höra att du ska äta exakt så och så och så, då vet de inte ens hur de ska äta. Medan jag är mycket mer, jag tror ju att riktig mat så att säga, att den här exakta fördelningen mellan protein, fett och kolhydrater, den är inte livsavgörande liksom varje dag. Det är inte så att man måste äta keto, då får man aldrig mer äta en morot i hela sitt liv liksom, utan eller att man måste vara lite, tror jag, snällare mot sig själv.
Ja, och äta varierat under lång tid som du säger också.
Ja. Och att man vet ju liksom att fibrer, liksom att vissa typer av grönsaker och så, att vi måste ta det som fortfarande är så bra på, det med tarmfloran. Att man får inte, liksom, jag tror att det sker alltid på bekostnad av någonting när man börjar plocka bort för mycket av saker som är bra. Men däremot kan jag säga att läsk till exempel, det tillför ju ingenting. Och det, men allting handlar ju om mängd och frekvens. Jag menar, om du dricker 5 läsk om dagen så är det farligt, men om du dricker 2 läsk om året är det inte så farligt. Det är samma sak som du kan säkert komma undan med att äta lite arsenik en gång i livet liksom, men du kan inte göra det ofta, utan det är mängd och frekvens. Någonting, allt blir giftigt om man gör det för mycket.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du, nu måste jag fråga dig om lightläsk. Vad du tänker om det?
Ja, det där är ju svårt. Men jag tycker så här. Man måste förstå vilket problem det är man vill lösa. innan man går på lösningen. Så om problemet är att du har alldeles för mycket energi i systemet, vet du, är överviktig, du är insulinresistent, men du vill verkligen dricka någonting annat än vatten, då skulle jag hellre välja en lightläsk än att hälla i mig socker om jag har en förfettad lever. Och mitt problem är att jag har för mycket glukos och fruktos, liksom att alla mina celler är fulla, då skulle inte jag dricka en läsk med socker. Men då sker det ju på bekostnad av andra saker. Hade jag problem med inflammation, problem med min tarmflora liksom och det, då skulle jag inte välja en lightläsk.
Nej, just det. För det är väl så att när man dricker en Cola Zero till exempel, då drar det igång en insulinproduktion, antar jag.
Ja, inte lika mycket som om du skulle dricka socker naturligtvis. Nej. Men bukspottkörteln svarar ju även på söta smaker. Det är inte så att den måste få i sig socker i systemet, utan bara att någonting är sött gör ju att bukspottkörteln börjar gå igång. Och därför så kan du ju få en blodsockersänkning. Jag menar, då tar ju den hand om den blodsocker som finns i blodet. Och då kan det skapa lite sug istället, att man får en liten lätt blodsockersänkning. Och då blir du sugen på mer energi, så att säga, för att ha fått den här sänkningen. Det där är väldigt individuellt. En del påverkas av det, en del inte. Jag kan ju personligen tycka, liksom, när jag tittar bara på innehållsförteckningen på en lightläsk, att jag känner att det där vill inte jag belasta min kropp för mycket överhuvudtaget. Och jag som har en känslig metabolist vet att jag vill inte driva igång min insulinproduktion. Men en gång om året dricker jag en julmust light faktiskt på julafton och tycker det är jättegott. Så att Jag tror det handlar mycket om mängd och frekvens, men jag har ju träffat väldigt många människor som faktiskt dricker Coca-Cola Light som det vore vatten.
Ja, precis.
Alltså för de tror att det bara handlar om att det inte innehåller någon energi och sådär. Och jag tror att det är ett litet feltänk. För det innehåller andra saker. Om man tänker att våra kroppar känner egentligen bara in igen protein, fett, mineraler, vatten och kolhydrater. Mm. Då titta liksom på innehållsförteckningen jag tror att alla människor, det finns ingen människa som går opåverkad av vår moderna livsstil och den här moderna maten. Och då kan man ju försöka belasta kroppen så lite som möjligt av det som den inte känner igen.
Men sen måste jag lägga till också med det här med lightläsk, så är det väl så också att de här sötningsmedlen, de påverkar ju också tarmfloran negativt.
Ja, det är ju precis det jag säger. Så har man problem med magen, tarmen, då ska man ju verkligen undvika. Men då kan ju socker också verkligen påverka så att man gynnar de här dåliga bakterierna. Så det där är en avvägning hur man ska göra, hur man vill göra det. Men jag tycker att det är viktigt att man liksom verkligen försöker lära känna sin kropp och förstå mekanismerna bakom. För det är faktiskt lättare att avstå. Man vet vad som händer i kroppen. Mm. Och jag som mäter väldigt, väldigt många människor. Jag sätter ju in sådana här blodsockermätare i, du vet, en CGM.
Ja, ja.
Och under 2 veckor. Och så säger jag att nu vill jag att du belastar ditt system. Alltså jag vill ju inte se blodsockerkurvor när du inte äter några kolhydrater överhuvudtaget och sköter dig. För då är ju de flestas kurvor ganska raka. Jag vill se vad händer när du äter en pizza och dricker en läsk och äter en påse Polly på fredag kväll. Hur ser ditt blodsocker ut då på morgonen? Och det är ju där det intressanta kommer. Och det är där vi är så olika. En del har ju en mycket, mycket sämre blodsockerreglering. Och de har höga blodsockernivåer i 2 dagar efteråt, en sån grej. Och en del får bara en peak och de får in all glukos efter 2 timmar. Det är ingen stor grej för dem. Så man behöver lära känna sin kropp.
Det här vill jag komma och testa hos dig.
Jo, men gör det. För det intressanta, det är ju inte hur hög, det är klart att det är intressant att du har en hög, att du tittar på en hög topp, men alla, även du som förmodligen är metabolt frisk, om du skulle klämma i en pizza och en påse Polly, det är klart att du får en glukoshöjning. Jag menar, det går ju ut i blodet. Det intressanta är ju hur snabbt du får in det. Ja. Och när du har ett blodsocker, när du har fått in allting, för det är så du egentligen reglerar din fasta. Fastan handlar ju inte om, alltså om jag såg dina blodsockerkurvor, då kan man ju säga att om du har ett högt blodsocker och vill äta, då kan man ju säga direkt, då finns det redan energi i systemet. Allt extra du äter kommer ju kroppen behöva ta hand om och förmodligen är den inne i ett lagringstillstånd. Så du kanske hellre skulle gå en promenad och sen äta. Så att, egentligen så kan du ju se på blodsockret när kroppen är mottaglig för att ta hand om energin eller inte. Och har du för höga blodsockernivåer, då vet du att nu är inte kroppen redo. Och då behöver du kanske fasta 2 timmar till.
Mm.
Det är så du ska se när du reglerar ditt blodsocker. Inte bara vara rädd för toppen, utan du måste titta på det är hur länge du har ett högt blodsocker. Det är det som är intressant.
Och vilket ju då är individuellt, enkelt, ja.
Jätteindividuellt. Alltså jag som har mött tusentals personer och hjälper människor att tolka det här. Jag kan ju säga, om du och jag åt havregrynsgröt med banan och lättmjölk vid samma tidpunkt, så lovar jag dig att du får in det mycket snabbare än vad jag får. Dels har du ju mer muskler och man och så. Men alltså för mig skulle det förmodligen ta hela dagen. För att jag har mycket sämre blodsockerreglering.
Ja, ah, okej. Okay. Mm.
Så därför kan du aldrig jämföra dig. Eller ska du jämföra dig, då ska du jämföra med någon som ser ungefär likadan ut som du. Du ska aldrig jämföra med någon som inte gör det. För de har ju en annan biokemi och en annan blodsockerreglering och en annan insulinkänslighet. Jag tycker det är väldigt viktigt att förstå att när man börjar få höga blodsockernivåer, kanske ett högt fasteblodsocker, då är det ett resultat. Alltså det är ett symptom på att metabolismen inte fungerar. Och man kan gå med höga insulinnivåer under många, många år. Men när då det börjar synas på blodsockret och fasteblodsockret, då är det resultatet av en försämrad metabolism. Det vill säga att det höga blodsockret är inte orsaken till någonting, utan det är resultatet av att man har blivit att man är insulinresistent eller har för höga insulinnivåer. Så att när du ser att du har fått ett högt blodsocker eller fasteblodsocker, då vet du att du har förmodligen gått i 10-15 år med en lätt försämrad metabolism under ganska många år. Mm. Och mitt mål det är att jag vill ju hjälpa människor att hitta det 10 år innan. För att en kropp vill läka. Du vet, kroppen vill ju inte ha en sämre förmåga att energiförsörja sina celler. Så när man ger den det den vill ha, när man gör rätt saker med den, då kan nästan de allra flesta människor reversera det här. Kanske inte ha en ämnesomsättning som när man var 20. Men man kan definitivt stoppa den här negativa utvecklingen och reversera den en bit. Och det räcker. Tänk på att det är som att gå en rulltrappa åt fel håll. Om du inte gör någonting, då åker du ner i botten. Om du går i viss lugn takt, då står du kvar på samma takt. Men orkar du anstränga dig lite mer, då kan du faktiskt ta dig uppåt för rulltrappan. Och det är precis så du ska se på din metabolism. Gör du ingenting i dagens moderna livsstil, då har du statistiken. 70% av dödsorsaken är någon av de här sjukdomarna. Anstränger du dig lite grann, då kan du hålla dig i schack. Men om du orkar anstränga dig lite mer, du vet, träna lite mer, tänka på din sömn, ta bort för mycket processad mat, då kan du faktiskt ta dig uppåt på den här rulltrappan. Men i samma sekund du slappnar av och tänker skitsamma, jag orkar inte, då åker man ju ner. Så det här är ju liksom ett livslångt jobb att hela tiden se till att man har en frisk metabolism och att man upprätthåller den.
Ja, och inte bara kasta sig in i olika dieter som funkar ett tag, utan hitta en livsstil som man kan, någonting man kan leva med under lång tid. Ja.
Lev med det under lång tid och gör inte så besvärligt. Liksom jag har sett fantastiska förbättringar bara hos mina kunder då, som gör justering på frukosten, inte äter för sent, börjar gå mer. Du vet, de får helt andra värden efter 6 månader.
Mm.
Så det finns folk, många av mina kunder som har haft diabetes i 25 år har helt plötsligt helt jättefina blodsockernivåer för att de förstår liksom vad är det för sjukdom de lider av. Det är ingen som riktigt har sagt åt dem det och mätt det på det sättet.
Nej. Och hur är det med lågt blodsocker? Är det farligt?
Alltså om du är typ 1-diabetiker, det vill säga då är ju sjukdomen att betacellerna inte producerar något insulin alls, det är en autoimmun sjukdom, då är det naturligtvis livsfarligt för där reglerar ju du själv med en insulinpump, det vill säga att du måste pumpa in insulinet och då kan blodsockret bli så lågt så att du dör av det. Och det händer ju faktiskt för typ 1-diabetiker. Men för en frisk person som inte har det problemet, då reagerar kroppen, alltså själv så att säga. Det är inte så att du får så lågt blodsocker så att du kommer bli medvetslös och dö om du har en egen insulinproduktion och sådär. Däremot så kan man ju må fruktansvärt dåligt när man får ett lågt blodsocker. Och det effektivaste sättet att få ett väldigt lågt blodsocker, det är att se till att man har ett väldigt högt blodsocker. Det vill säga, äter du mat som driver blodsockret, då grips kroppen bokstavligen av panik, för den vill inte ha så höga energinivåer, så den skjuter ut alldeles för mycket insulin. Och det här har ingenting att göra med huruvida du är insulinresistent eller inte. Du kan ju vara väldigt, väldigt insulinkänslig. Och då räcker med att kroppen ändå grips lite av panik och skjuter ut en viss mängd insulin. Och då får du den här tvära kraften, så att då skjuter den ut för mycket, så då får du för lågt blodsocker. Mm. Och där nere vill ju kroppen inte heller vara. För den, då säger du att du har för lite energi, och framförallt då är att du får för lite energi till hjärnan. Att kroppen vill ligga mellan 4-6 millimol per liter, det är för att säkerställa att hjärnan alltid har en jämn tillgång till glukos. Och då är det ju inte kokt torsk du är sugen på när du är där nere. Du vet, du vill ju ha någonting som är väldigt energirikt. Så då är du ju sugen på en chokladkaka, en bulle, en macka eller någonting. Och då driver du upp blodsockret, och då grips kroppen av panik, och sen så får du ett lågt blodsocker. Mm. Och ett svängande blodsocker, det den säger egentligen, det är att den ojämn energiförsörjning till hjärnan. Ibland har hjärnan jättemycket energi, ibland har den lite energi, mycket energi, lite energi, och det stressar den.
Ja.
Och då får den sämre mental skärpa. Så att ett sätt ni som är ute i arbetslivet och behöver högprestera, det är ju att se till att ha en jämn energiförsörjning till hjärnan och inte hålla på och driva upp och ner den hela tiden, för att då får du inte en mental fokus i timmar som du kanske behöver.
Det är jämnt blodsocker helt enkelt, det är man ute efter.
Ja, ett lågt jämnt, inte högt jämnt. För nej, det kan man ju ha, man kan äta en bulle en gång i timmen. Och då har man ju inga toppar, men då ligger det ju för högt liksom. Då är det ju inte, liksom, det gillar inte kroppen heller. Utan försöka ligga på 4-6 millimol per liter. Och där åker det upp och ner. Men kom ihåg också liksom att det är inte farligt att få ett högt blodsocker. Om du tränar, om du kör ett stenhållpass, då ska ju dina blodsockernivåer stiga. Det vill säga, då ska ju levern, då ska du släppa ut glykogen från musklerna, du ska ju släppa ut liksom glukosen från levern och använda det.
Mm.
Det är ju bra att du ska ju bränna ut det här som finns lagrat.
Mm.
Och det kan man ju se om du sätter in en sån här CGM. Du vet, om du blir riktigt stressad. Jag hade ett stort webbinarium här för några veckor sedan, och så funkar inte ljudet, så var det liksom 900 anmälda. Oh. Då såg man bara hur min kurva. Du vet, jag blev så stressad. Men det är nog samma stresspåslag som om jag hade blivit jagad av en björn på stenåldern. Problemet är att på stenåldern, då hade jag ju sprungit eller slagit och bränt ur det här glukosen. Nu satt jag ju still. Och det är det som är problemet. Vi skulle behöva träna. Vi behöver göra av med de här stresspåslagen. Ja. Hela tiden.
Du, glukagon, heter det så, ja. Det här hormonet som kickar in när man har lågt blodsocker, eller hur?
Ja.
Visst är det så?
Ja, och det är ju liksom, det är vad man ska säga, mot, alltså hormonet som är precis motsatt mot insulinet igen.
Ja, just det, precis.
Ja, för det kickar in liksom när man har fått för lågt blodsocker, så att nu ska vi liksom sätta igång och tömma levern. Nu ska vi ut med mer blodsocker, så att säga.
Mm. Ja.
Det är glukos in i systemet.
Ja.
Mm. Vilket är bra. Mm. Insulinet lagrar.
Du, sista frågan som kanske egentligen borde varit den första frågan. Men det här titeln, hälsoingenjör, som du har. Jag tycker det är så himla fin. Men jag har liksom inte hört den tidigare, måste jag säga. Hälsoingenjör ut.
Nej, hälsoingenjören, det var väl lite jag hittade på själv.
Ja, det är så.
Ja, det är så faktiskt. Jag hittade på den titeln till mig själv när jag bytte bana i livet. Men egentligen är det ju så att i botten är jag ju civilingenjör från teknisk fysik och datateknik från KTH. Och sen har jag ju också en gedigen utbildning inom näringslära, funktionsmedicin. Jag är också certifierad beroendeterapeut inom mat och socker. Och det är alltid intressant när man kombinerar två stycken specialiteter. Liksom, här är det ingenjörskonsten med hälsa. Men du vet, det var ju samma sak som hände när man kombinerade telekom med data. Då händer det också massa spännande saker. Och jag tror att det är viktigt att man börjar titta på hälsa ur ett mer ingenjörsmässigt perspektiv som jag gör. Det vill säga, man måste förstå problemet innan man går på lösningen. I hälsobranschen är det många som gör tvärtom. Man går gärna på lösningen först. Man börjar med nya dieter, kosttillskott, allt möjligt. Men man förstår egentligen inte grundproblemet. Det handlar om att se kroppen som ett system. som ska fungera. Och det är verkligen det man gör när man pluggar på KTH. Då tittar man ju på systemen. Rubbar man någonting där så får det konsekvenser någon annanstans. Det vill säga, det handlar inte om en diagnos. För när man väl har fått en diagnos, då är ju systemet helt ur spel. Och diagnosen är inte så intressant, utan jag vill se vad behöver man för näringsämnen för att kunna bygga serotonin och sen melatonin för att man ska kunna sova bra och må bra. Varför har man för höga insulinnivåer, och det påverkar ju liksom ens metabolism. Det är så jag vill liksom titta på kroppen, och då är det ett lite mer ingenjörsmässigt perspektiv. Och inte gräla om du ska äta liksom, om du ska vara vegan eller äta LCHF. Men jag skulle kunna titta på alla dina värden, så skulle jag kunna säga exakt. När jag får se hur mycket muskelmassa de har, hur mycket fett det har, var det sitter, hur ser dina insulinnivåer ut och allt det där. Och du har satt in en CGM i din arm, så jag får se dina blodsockernivåer. Då har jag en väldigt, väldigt bra bild av din metabola hälsa. Då skulle jag kunna ge dig ganska precisa råd faktiskt, hur du ska äta och leva för att bibehålla din metabolism.
Ja. Jag kommer.
Gör det, du är så välkommen.
Eva, tusen tack. Det här var väldigt intressant både för mig och för lyssnarna. Så att, tack snälla för att du tog dig tid.
Ja, men tack själv. Jätteroligt att få komma hit.
Och du har alltså lyssnat på Food Pharmacy-podden denna vecka med Lina Närtsby, hälsoingenjören Eva Mörk och med mig Sebastian Ring, som även står för redigering och musik. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Hej och tack för denna gång!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.